Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Adrian Meyers Gods and Robots Myths Machine. And Ancient Dreams of Technology är en populärvetenskaplig bok om hur människor i antiken föreställde sig konstgjort liv, självstyrande maskiner och mänskliga förbättringar. Den rör sig främst i grekiska, romerska och etruskiska berättelser, men jämför också med traditioner från bland annat Indien, Kina och Babylonien. Major är klassicist och vetenskapshistoriker och hennes syfte är inte att hävda att antikens samhällen hade modern robotteknik. Istället visar hon att de redan formulerade frågor som liknar dagens diskussioner om artificiell intelligens, automatisering och kontroll. Bokens centrala begrepp är biotekne, ungefär liv genom hantverk. Det omfattar varelser som är gjorda snarare än födda, oavsett om de uppträder i myter eller i skildringar av verkliga automater. Genom Talos, Pygmalion, Hephaistos och andra välkända gestalter undersöker Major hur fantasi, hantverk och makt samspelade. Resultatet är en idéhistorisk analys som kopplar antika drömmar om teknik till nutida frågor om vad det innebär att skapa livliknande ting. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, biotekne gör konstgjort liv till bokens samlande begrepp. Majors viktigaste tolkningsverktyg är biotekne, som hon beskriver som liv genom hantverk. Med det menar hon varelser och föremål som är tillverkade, inte födda, men som ändå kan röra sig, fatta handlingar eller väcka känslor som annars förknippas med levande liv. Definitionen är bred, den rymmer både mytiska gestalter, levande statyer och självverkande anordningar. Därmed flyttas frågan från om antikens författare kände till en teknisk princip som motsvarar en modern robot, till vad de kunde föreställa sig att hantverk och skaparkraft kunde åstadkomma. Det är en väsentlig skillnad. En berättelse behöver inte beskriva kugghjul, energi eller konstruktion för att uttrycka en tanke om artificiellt liv. Major visar att antika myter ofta tog själva möjligheten att skapa ett livliknande väsen på allvar, även när tillverkaren var en gud vars metoder inte förklaras. Begreppet hjälper också läsaren att se en kontinuitet mellan myt och teknik utan att göra dem identiska. Myten fungerar som ett rum för att pröva önskningar och farhågor, medan verkliga automater visar att fascinationen även hade materiella uttryck. Samtidigt är hennes breda definition diskuterbar, eftersom vissa läsare och forskare kan betona magi eller gudomlig makt snarare än teknik. Boken är som starkast när denna spänning hålls synlig och när biotekne används för att öppna antika texter för nya frågor. För det andra, Talos och Hephaistos visar att robotidén är äldre än modern ingenjörskonst. Ett av bokens tydligaste exempel är Talos, bronskätten som i grekisk myt skyddar Kreta mot angripare. Talos framställs som en konstruerad väktare, inte som en människa eller ett vanligt monster. Därför blir han ett effektivt exempel på hur antika berättelser kunde tänka sig en autonom försvarsmaskin. Figuren förenar metall, rörelse, övervakning och våld, alltså egenskaper som också präglar moderna föreställningar om robotar och autonoma vapensystem. Major placerar Talos i ett större sammanhang av guden Hephaistos skapelser. Hephaistos är hantverkets och uppfinningarnas gud och hans verkstad befolkas av artificiella hjälpare och extraordinära föremål. I dessa berättelser är teknisk skaparkraft både beundransvärd och oroande. Den kan underlätta arbete, skydda en gemenskap eller förstärka en härskares makt, men den kan också ge skaparen en förmåga som andra saknar kontroll över. Major använder inte exemplen för att påstå att grekerna förutsåg dagens programmering. Hon visar istället att grundfrågan var tänkbar långt tidigare, nämligen vad som händer när en tillverkad varelse får vad som handlar i världen. Reaktionerna kring sådana skapelser beskrivs genom ord för vördnad, förundran och häpnad. Tekniken blir alltså inte bara praktisk. Den förändrar gränsen mellan natur, hantverk och gudomlig auktoritet. Talos visar särskilt väl att antikens tekniska fantasi kunde handla om delegerad makt där en skapad aktör utför uppgifter åt sin upphovsman. För det tredje, Pygmalion prövar begär, idealisering och makten över den skapade kroppen. Berättelsen om Pygmalion är central eftersom den flyttar fokus från den mekaniska väktaren till den konstgjorda kroppen som objekt för begär. Pygmalion formar en kvinnlig gestalt som blir levande och myten har senare återberättats i många former. Hos Major blir den ett sätt att undersöka varför en skapare vill ersätta en mänsklig relation med en idealiserad artefakt. Statyn kan formas efter tillverkarens önskemål och saknar, åtminstone innan den får liv, en egen röst och självständighet. Därför berör berättelsen frågor som fortfarande är relevanta i samtal om digitala följeslagare, realistiska avatarer och sexualiserad teknik. På Poängen är inte att likställa den antika myten med dagens produkter. Den historiska situationen och tekniken är helt olika. Men myten synliggör en återkommande konflikt mellan skaparkontroll och den andres handlingsförmåga. När en gestalt blir tillräckligt livlik uppstår också osäkerhet. Är den ett ting, en avbildning eller en varelse med anspråk på egen status? Major kopplar sådana motiv till antikens högt utvecklade skulpturkonst, där realistiska och idealiserade kroppar kunde väcka stark fascination. Det ger analysen en materiell förankring. Myten handlar inte enbart om romantik eller mirakel, utan om hur bildkonst, könsideal och tillverkningsförmåga kan samverka. Bokens behandling av Pygmalion gör därmed klart att artificiellt liv alltid också är en social fråga. Den rör vem som utformar en kropp, för vems skull den utformas och vilka relationer en sådan skapelse kan ersätta eller förändra. För det fjärde, från mytiska underverk till verkliga automater och teknisk fantasi. Gods and Robots skiljer sig från en ren samling myter genom att Major också sätter berättelserna i relation till antikens faktiska mekaniska kunnande. Den antika världen hade automater och självverkande anordningar även om de inte motsvarade moderna robotar. Sådana konstruktioner kunde användas för överraskande effekter, religiösa sammanhang, underhållning eller demonstrationer av hantverksskicklighet. Den materiella bakgrunden gör det rimligt att människor kunde föreställa sig mer avancerade konstgjorda vartvarelser utan att myterna måste läsas som tekniska ritningar. Major betonar att fantasin ofta går före det praktiskt möjliga. Man kan tänka sig en maskin eller en konstgjord människa innan man har verktygen för att bygga den. Detta är en av bokens mest användbara idéer, eftersom den korrigerar två förenklingar. Den första är att myter bara är irrationella sagor, utan samband med teknik. Den andra är att varje myt måste dölja en konkret uppfinning. Istället visar boken ett samspel. Hantverkets verkliga möjligheter erbjuder bilder och erfarenheter, medan myterna utvidgar dem bortom vardagens gränser. För läsaren innebär det att antik teknologi bör förstås både som material och som föreställningsvärld. Fokus ligger mer på idéerna och deras kulturella verkan än på detaljerad ingenjörshistoria. Den som främst söker tekniska rekonstruktioner av maskiner får därför mindre än den som vill förstå varför självständig rörelse. Konstgjorda kroppar och automatiserat arbete blev så laddade motiv. Bokens illustrerade och jämförande upplägg stödjer denna bredare kulturhistoriska läsning. Slutligen, antikens robotberättelser belyser dagens etik utan att ge enkla svar. Major använder antika berättelser som ett historiskt perspektiv på nutida teknikdebatter. Det betyder inte att Talos eller Pygmalion erbjuder färdiga lösningar på frågor om artificiell intelligens. Deras värde ligger i att de visar hur gamla vissa mänskliga reaktioner är. Människor har länge känt både lockelse och oro inför skapelser som verkar överskrida gränsen mellan ting och liv. Boken återkommer därför till frågor om ansvar, lydnad, kontroll och konsekvenser. Vem får skapa en konstgjord varelse? Vem bestämmer dess uppgift? Vad händer när en skapelse utför våld, väcker begär eller blir svår att placera i etablerade kategorier? Denna koppling till samtiden är användbar, särskilt eftersom moderna diskussioner ibland framställer robotetik som helt ny. Major påminner om att tekniska problem också är berättelseproblem. De påverkas av vilka bilder av skaparen, verktyget och människan som ett samhälle redan har till hands. Samtidigt finns en begränsning i bokens perspektiv. Den ger främst en rik analys av föreställningar om teknik och mindre utrymme åt en systematisk analys av teknik som ekonomisk och politisk makt. Ekonomiska drivkrafter nämns, men de utvecklas inte lika långt som myternas symbolik och kulturella betydelse. Det är inte nödvändigtvis en brist i ett verk med denna inriktning, men det anger dess räckvidd. Boken fungerar bäst som ett underlag för eftertanke, inte som en direkt handbok för AI-politik. Den uppmanar läsaren att granska de gamla berättelser som fortfarande påverkar våra förväntningar på intelligenta maskiner. Sammanfattningsvis, Gods and Robots passar läsare som vill förstå artificiellt liv och automation i ett längre idéhistoriskt perspektiv. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för antik historia, mytologi, tekniketik, robotik eller AI, men den kräver inte specialistkunskap. Major skriver för en bred publik och bygger sin framställning kring konkreta, minnesvärda exempel som Talos, Hephaistos och Pygmalion. Studenter kan använda boken för att se hur klassiska texter kan läsas tillsammans med frågor från vetenskaps- och teknikstudier. För läsare som arbetar med eller följer dagens digitala teknik erbjuder den ett språk för att känna igen återkommande mönster, som fascination inför autonomi. Oro över delegerat ansvar och önskan att göra mänskliga egenskaper till produkter. Bokens främsta intellektuella vinst är inte att den bevisar att antiken förutsåg moderna robotar. Den visar mer nyanserat att människor sedan länge har använt berättelser för att utforska konsekvenserna av att skapa något livliknande. Jämfört med vanliga översikter av antik teknik utmärker den sig genom att förena myter, materiell kultur och nutida teknikfrågor. Jämfört med många introduktioner till AI-etik bidrar den med ett ovanligt långt historiskt minne. Den som söker ingående mekaniska förklaringar av antika maskiner eller en systematisk politisk ekonomi över teknik behöver komplettera läsningen. Men som kulturhistorisk analys av varför robotar fascinerar och oroar är boken både särpräglad och användbar. Om du vill stödja Adrien Major, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!